Vi är fortfarande sponsrade av Novalucol, lovar man.
Vilket drömsamarbete det har varit. Ring oss. Can Manchester United score? They always score. Rooney! Oh, wonderful! It's Berbatov! It's brilliant! Marcus Rashford! Oh, glorious! It's Beckham. It's a beauty.
Du lyssnar på United-podden, podcasten som du inte visste att du längtade efter. United-podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella skandinaviska supporterklubben MUS och United-redaktionen på Svenska Fans. Det mesta är åt helvete för oss United-supportrar just nu. Men United-podden låter sig inte nedslås utan ångar på i helt oberörd stil. Förvisso denna veckan kraftigt decimerade då vår skjutjärnsjournalist Adam Fröberg är på hemligt uppdrag och vår internationella korrespondent Gustav Kulli i vanlig ordning befinner sig någonstans sydväst om ekvatorn. Då är det bara du och jag kvar, Mackan. Tjena!
Tjena! Här är vi, starka kvar. Jag reflekterade över det lite förut när Adam skrev att han inte kan medverka. Är det tredje veckan i rad han lämnar återbud nu?
Ja, det var helvete vad han nedprioriterar oss fullständigt. Jag vet inte vad som pågår.
Känner han att han har blivit för stor för United-podden, börjar jag fråga mig själv här. Jag börjar få lite hybris där borta på fotbollskanalen, tror jag.
Ja, så måste det vara. Eller så känner han sig pressen att jag helt enkelt har gått in och överglänst honom som ankare. Så måste det ju vara.
Så kan det också vara, Micke. Jag tycker att du gör dig väldigt bra i ankarrollen. Alltså. Där är du fin.
Ja, det är fint. Tack. Det är bara för att jag tonar ner mig själv lite grann. Så kan du ånga på i särigen stil. Det är därför du tycker det, jag känner.
Ja, exakt. Adam tvingar mig att hålla lite i bromsen. Du släpper mig fri. Det är gött.
Ja, hur måste annars då i byta blöjor och torka spyor livet?
Jo, fan, det är full rulle här. Både hemma och på jobbet. Men det är där jag frodas. Det vet du mycket. Så läget är på topp. Är du själv?
Ja, det är synd att klaga. Det är inga blöjbyten, men ja, jag får dagarna att gå ändå faktiskt, måste jag säga. Men en liten note på det. Har du tänkt på om Gustav Kulle skulle byta blöja? Alltså, tror du han har en Excel-fil framför sig med steg för steg, eller hur tror du han skulle liksom ta sig an den uppgiften?
Ja, för han känns också som en sån som på förhand liksom har listat alla möjliga blöjmärken och storlekar, och den här ska de ha när de väger 3,2 kilo och den här ska de ha när de väger 3,730 kilo. Känns väldigt planerad, och sen blir det så här. Jag talar ju med viss erfarenhet nu att det kan ju hända vad som helst uppe på det där jävla skötbordet. Helt plötsligt är det kism upp mot ansiktet och sen är det bajs som sprutar. Så man blir lite tagen på sängen. Så jag tror inte det hjälps något att vara så där förberedd som Kulle hade varit.
Ja, vi får höra med Kulle om hur blöjbytsstrategin potentiellt skulle kunna se ut. Det känns som en ordentlig cliffhanger att ta nästa avsnitt han är med om, typ 23 avsnitt eller något sånt där då.
När han avslutar sin lilla weekendresa till Tanzania eller vad fan han är någonstans.
Det är lite segt att dra en weekend till Tanzania ändå, men det är klart, privatflygen de går ju när Kulle vill, tänker jag.
Ja, exakt.
Manchester United kommer från ännu ett haveri när man till slut lyckas gneta till sig en poäng borta mot storklubben Bournemouth. Hur lyder reaktionerna så här med några dagars distans, Mackan?
Ja, en djup suck är väl det som summerar den här insatsen. Jag har försökt förtränga det mesta från lördagskvällen här, men det var väl inte så jätteroligt att bevittna. På nytt, kämpigt, trögt och krampaktigt. Summerar väl insatsen bäst.
Ja, alltså jag gick ju nästan över eftersom jag då för att dra en kort recap, har typ ställt ner förväntningarna på nära noll på Manchester United, och jag mer eller mindre börjar ge upp på den här säsongen. Jag tror många kanske är med mig, du också Mackan. Men så att jag till slut liksom hamnar i att jag inte är arg, utan jag känner bara någon slags hopplöshet, och sen börjar jag titta på Bournemouth, hur de spelar, och jag måste säga, jävla pigg matchplan, och snacka om och läst på Ten Hags, vad det nu är för matchplan, men jag måste säga att jag var lite imponerad av Bournemouth. Jag, och det kanske låter patetiskt att inta den vinkeln, men första halvlek tycker jag fan kul. Bournemouth är shit, de är ett bra lag liksom.
Framförallt är de bra offensivt. Jag tycker de har fått till det. Jag nämnde det kort där i förra veckans motståndarkoll, att jag tycker de har fått till det här nu med framförallt Justin Kluiverts position, där han liksom är någon driftande tia som utgår i någon typ av fri roll och hittar rätt ytor hela tiden, och så drar han ihop med Solanke isär försvaren. Så lika dåligt försvarsspel som United spelar i första, lika bra anfallsspel spelar Bournemouth, så det får man ju faktiskt berömma dem för.
Ja, jag tänkte det, vi ska snart komma in och prata om vårt lag, men när vi ändå är inne på Bournemouth och ändå kan liksom kosta på oss att fokusera lite på dem. Du varnade också för den här vänsterbacken Kerkes, som jag inte kände till så där jättemycket personligen. Jag har inte sett honom. Ja, helvete vilken lekstuga han hade där på vänsterkanten.
Jäkligt frejdig spelartyp. Inte så... Har väl inte sina styrkor defensivt egentligen, men jag tycker att han är bra även där. Sen när Bournemouth spelar som de gör i första halvlek mot United, så kommer ju hans styrkor fram i stort sett i varje anfall. Löpvillig, bra med boll och täcker otroligt mycket yta. Så ja, jag tror fortfarande på honom som en tänkbar United-värvning i sommar. Väldigt spännande spelare.
Det var med de ögonen jag satt och tittade på just första halvlek då, förutom att jag var irriterad naturligtvis, så hade jag i åtanke att du hade varnat för honom, och jag måste säga att jag håller med, det var en riktigt fläckfri insats, även om man fick lite hjälp av bristande defensiva strategier från United, och det är väl en segway över till nästa segment som, ja men det här känns rätt skönt efter förra veckans praktfiasko med lanseringen av veckans bajskulle. Det känns ganska tryggt att återställa ordningen med en gammal hederlig veckans macka, eller hur?
Du, det är kul att vara tillbaka med veckans bajsmacka. Jag tycker alltid det är lite kul, trots att det oftast är lite negativt. Så känns det som att verka fram den här mackan varje vecka är något som jag uppskattar ändå. Så det är härligt att vara tillbaka.
Jag tror det är fler än dig som uppskattar det. Framförallt under kräftgång så söker många tröst i just det här segmentet. Jag vet inte varför.
Nej, det är kul att det har blivit så. Bättre än vad vi hade trott på vid lanseringen av veckans bajsmacka kanske.
Jag älskar också att du har döpt om den helt självmant till bajsmacka. Ja, vi låt höra, hur lyder upplägget först och främst denna vecka? Jag är nyfiken vad du har valt för format.
Mm. Så jag hade på riktigt gärna velat lyfta två spelare och såg att endast en. Men alltså, det blir så jäkla svårt nu för tiden att göra det. För det är så mycket dåligt man vill lyfta. Så man måste liksom såga minst två spelare. Så det blir två sågar och en liten hiss. Så får det bli.
Ja, men då tycker jag faktiskt vi börjar med hissen, så vi någonstans kissar på oss, och så blir det ju kallt sen och så blir det inte så lika roligt. Så på tal om blöjbyten, så vem var det som glänste i dina ögon?
Ja, nej, jag tycker att i den här insatsen så är det svårt att inte lyfta Bruno Fernandes. Jag tycker att alltså, spelmässigt klaffar det väl inte alla gånger, men jag... I lördag ser en sån här insats där man verkligen ser att han bryr sig. Han vill att vi ska ta hem de tre poängen, trots att vi kanske inte förtjänar det. Och han gör allt för att det ska bli så. Är väl i stort sett den enda i Manchester United som faktiskt hotar flera gånger om. Har utöver sina två mål ett ribbskott och några fina framspelningar som kan leda till bättre chanser än vad det blir. Men det är en kaptensinsats och utan honom så hade vi ju inte ens varit i närheten av en poäng. Så han ska definitivt lyftas.
Visserligen är ju från 11 metern så är han ju säker, och det är klart att vi kan komma och diskutera straffsituationen senare, men jag håller med dig om att det är liksom en, vad ska vi säga, typisk Bruno-insats då, när han tillför det han är liksom köpt för och det han har presterat. Inte så ofta nu de sista två säsongerna kanske, men det vi är vant att se honom, och det var lite skönt att se honom, även om det var få som spelade på samma nivå, så för mig kändes det som har varit lite Bruno-vurmare, får jag ändå ta på mig hatten, som att ja, han är ju liksom inte det största problemet i United, det tycker jag den här insatsen visar.
Nej, alltså det jag kan störa mig mest på med Bruno, det är väl de här insatserna som jag vet att Gustav brinner för, när han liksom kämpar för att göra allting på så kort tid som möjligt. Han ska slå djupledsbollar på 60 meter och sen ska han träffa fram någon omöjlig genomskärare till en icke-löpande Rashford. Liksom när han försöker skapa någonting som inte finns. Och där behöver vi mer kontroll. Men i sådana här matcher där liksom ingenting funkar, så är han ju fortfarande helt vital för att vi ens ska kunna skapa chanser. Så då blir det skevt att gnälla på den enda som faktiskt gör det.
Jag håller med. Jag tänker så här, vi switchar över till de som måste höja sig. Det känns som att det var en del att välja på här, men du har säkert hittat rätt.
Ja, kan också säga först att Onana är väl den som är med och konkurrerar med Bruno om första spaden där. Jag tycker det här är ganska svårt, alltså, för det är lätt att man trillar in på de här gamla vanliga Casemiro, som återigen gör en svag insats. Rashford gör inte heller någon glad i stort sett över 90 minuter. Och nu kanske jag är lite elak enligt många, men jag tycker ändå att de här två spelarna som jag nämner ska nämnas. I vilken ände vill du att jag börjar? Näst sämst eller sämst?
Jag tycker näst sämst känns mest logiskt sett till spänningen.
Kul. Och tråkigt. Men vi har en dansk anfallare som jag har försvarat mycket den här säsongen. Och som ska ha försvarats mycket, för jag tycker inte att han har fått den hjälp som han behöver som anfallare i ett Manchester United. Och det får han fortfarande inte. Och han har väl fortfarande ett väldigt svårt jobb att utföra. Men sen han kom tillbaka efter den här skadan, så tycker jag att han hjälper inte sig själv heller. Han löper i fel ytor, touchen sviktar, han är inte på rätt plats när han ska vara på rätt plats, när vi faktiskt får in bollen i straffområdet, och ja, men ser väl inte helt hundra ut. Så jag tycker att Rasmus Höjlund förtjänar att nämnas här. Han är inte sämst, men han är där uppe och nosar.
Ja, men jag tycker du lyfter någonting, och det har blivit lite grann så helig ko är väl att ta i, men Rasmus Höjlund har ju ändå efter islossningen där mot på Boxing Day mot Aston Villa, och sen kom skadan när han var liksom så het så det kändes som att han skulle göra mål varenda gång han fick bollen. Men lite grann som du är inne på, så upplever jag att han har hamnat i samma gamla hjulspår som han hade innan den där Boxing Day i slossningen, och det är svårt att se om det är lagets prestation som han blir extra lidande av, eller om det är en orutin. Det sätter sig på huvudet. Han har ju bevisligen visat att han kan spela på den högsta nivån, både i Champions League och, ja, som jag nämnde, perioden han hade efter Boxing Day och framåt. Men det är precis som att han faller liksom igenom så pass att han kommer fel, som du är inne på, i alla situationer. Kommer för långt ner i planen, många situationer, och blir av med bollen. Alltså, jag ser liksom inte så där. Jag kan inte se att hans insatser beror på bara lagkamraterna, utan de sista matcherna har det känslan varit att han är vilse egentligen i, ja, men inte i alla aktioner, men i väldigt många.
Ja, och också den här tendensen som du är inne på, att liksom kommer ner i planen och försvåra sakerna. Håll det enkelt, gör det du är bäst på. För nu blir det liksom ingenting av någonting. Jag tycker att han behöver hitta tillbaka till det här. Alltså, det enkla spelet som han är så bra på. Ta emot, leverera, gå i djupled, hota i box. Det är det det är det vi behöver. Och sen får han ingen service och jag lider med honom för det. Men som sagt, jag tycker att han försvårar saker för mycket för sig själv nu också.
Mm. Hur lyder plats nummer ett då?
Ja, nej men... Först och främst vill jag säga att Willy Kambuala är ju med och konkurrerar om toppplatserna här. Eller toppplatserna, bottenplatserna säger man väl egentligen. Tycker att han gör en väldigt svag första halvlek. Sen tycker jag att han spelar upp sig i andra halvlek. Så han är faktiskt inte med här. Men han hade lika väl kunnat nämnas. Istället så tycker jag att Alejandro Garnacho får ta den här bajsmackan den här veckan. Och det är... Det är förståeligt att en sån här insats kommer från en 19-åring som har startat 30 matcher i rad. Men med så många felbeslut och så dåligt positionsspel som man visar upp gång på gång på gång under de första 45 minuterna, både offensivt och defensivt ska tilläggas, är väl egentligen på rätt plats en gång under första 45 minuterna. Och då blir det en assist, så det är klart att han ska ha brum för det också. Men det ligger väl indirekt bakom båda våra... baklängesmål och är svag halvleken igenom och blir fullt rättvist utbytt.
Ja, och vi kommer väl komma in på efterspelet till själva bytet där i paus i en punkt lite längre fram i programmet, men jag instämmer och känner väl lite samma där, att Garnacho har varit en av få ljusglimtar för oss under den här säsongen, och hans arbetsinsats har nästan alltid funnits där, och ändå har han haft löpkapacitet några matcher som man har undrat liksom, vad är det för lungor han har. Men som du säger, den här matchen blev ju liksom det mesta fel, lite grann baserat på, som vi nämnde tidigare, insatsen från Bournemouth som verkar ha identifierat den sidan som Uniteds svaga och sin starka. Och känslan var i det här man-man-spelet som Ten Hag bedriver, att den här gången så kom Garnacho fel egentligen i alla lägen. Och visst, assisten till målet, men sen minns inte jag jättemånga fler aktioner som vägde upp för den här svaga defensiva insatsen. Så för mig är det en solklar etta på bajsmackelistan.
Ja, men kul. Då är vi eniga då.
Det är vi. Det är sällan vi är faktiskt, men det finns ju fler namn att nämna. Du nämnde Casemiro och skulle ändå vilja ta upp det på något sätt, för jag försvarar honom med näbbar och klor här förleden. Det var vi inte alls överens. Men jag blir verkligen inte klok på Casemiro. Där liksom typ, ja men låt säga vart fjärde aktion han gör är liksom, ja det är Casemiro. Mm, just det, han spelar ju United. Och sen är det en 3-4 aktioner i rad som man undrar så här, gör han sig till, eller tänker han tillbaka på när han vann Champions League 12 gånger med Real Madrid och tycker synd om sig själv, eller är han så dålig, eller vad är felet liksom? För vi har ju sagt det så mycket nu, men jag blev lite förundrad under senaste matchen när han liksom, ja, men ser ut att typ välja när han ska gå in ordentligt och eller inte. Eller är han så dålig? Vad skulle du säga? Är det inställning eller är det bara en fråga om att han är slut?
Alltså jag framförallt, alltså det var inte så när han kom förra säsongen. Det var inte så att man direkt föll för snabbheten liksom, att han hängde med in i varje duell och sprang i kapp sina motståndare, men det var väl det att han stod rätt i 9 fall av 10. Och sen hade vi någon sekvens även förra säsongen när han kom liksom väldigt snett in i några dueller. Nu känns det som att han inte hinner med. Nu hinner han inte ens tänka tanken innan han utför de här. Han har några konstiga så här, typ ishockeyblock försöker han se på, där han typ lägger sig platt på magen. Jag vet inte riktigt vad det är som försiggår. Och det som han var så bra på i Real Madrid, det här med att fördela boll vidare och ta rätt beslut. När ska jag söka en avgörande passning? När ska jag fördela den vidare och slå en lätt? Han gör liksom ingenting av det. Och då blir vi ju väldigt lidande.
Ja, det är i för sig viss skillnad att vända upp i plan och se Modric och Kroos framför sig kontra att se ja, Bruno, det var elak, nu var elak, och Kobbe är också bra, men du fattar vad jag menar liksom.
Jo, såklart, och det är ett organisatoriskt problem också, men jag menar, det är fortfarande samma sport han spelar oavsett vilka det är framför honom.
Det var det jag tyckte, det var dit jag ville komma lite grann. Det ser ut som att han spelar vattenpolo eller ishockey eller vad du föreslog där. Det känns så.
Ja, han är snett ute mycket nu. Och jag hävdar ju att han är slut på den här nivån. Så får vi väl se om han på något sjukt sätt lyckas motbevisa det.
Ja, någon form av straffläger i bortre Sibirien är ju läge i sommar om man ska fortsätta lyfta den lönen i Manchester United. Det är vi nog ganska överens om. Men vad finns det mer att säga om andra insatser? Är det någonting du vill tillägga eller ska vi stänga ner den här matchen?
Jag vet inte. Det är väl inte något mer positivt att tillägga egentligen. Jag tycker väl att det finns glimtar i Ahmads spel som jag tror kan gynna oss på övertid. Han har lite den här som jag har eftersökt, den här kontrollen i sig, att han vet när han ska lugna ner, han vet när han ska ta fart och leta efter mer avgörande passningar. Jag tycker att det fanns glimtar till det, men de kom ju alldeles för sällan och inhoppet i sig är väl, det är väl knappt godkänt liksom. Men glimtarna var ju positiva att ta med sig i alla fall.
Ja, men jag får väl någonstans gå med på det. Jag har ju varit lite tveksam till hypen som, hypen är väl att ta i. Du har ju dragit en lans för Ahmad flera gånger och jag har väl tyckt att ja, nu avgjorde han mot Liverpool och har väl sett okej ut i några inhopp typ. Men jag håller med dig, vi kan inte lägga över ansvaret på vad han nu är, 21 eller vad han är, men känslan är ju att det är lite make it or break it för Ahmad. Han har några matcher på sig till här och bevisa att han ska tillhöra United nästa säsong. Och jag stänger inte den dörren helt, men jag håller väl med dig att i den här usla tillställningen så var hans inhopp någonting som vi båda tyckte var positivt. Och det säger väl kanske det mesta om vad vi står just nu.
Ja, verkligen. Så är det.
Ja, vad säger du? Vi stänger igen den här skiten och går vidare.
Det gör vi.
Succésegmentet Talk of the Town är tillbaka med tre påståenden med aktuella ämnen som vi helt enkelt diskuterar om de är sanna eller inte. Första påståendet lyder: det blir inget Europaspel nästa säsong. Ja, Mackan, det vi menar här är egentligen att United blir, istället för att jaga i kapp Aston Villa och Tottenham för den där återvärda femteplatsen som numera verkar åtminstone generera en Champions League-plats, så får vi istället titta i backspegeln, för där kommer Chelsea, Newcastle, ja, och kanske något lag till med stora kliv och hotar Uniteds Europaspel nästa år. Vad säger du här? Vad är din take?
Jag slog väl fast det här. När var det? Var det början av mars, slutet av februari, att jag tror inte att United löser ett Europaspel. Sen har jag liksom skiftat i det där och sen var jag helt plötsligt hoppfull om att jo, men fan, en femteplats kan vi ta. Jag vet inte, jag led väl av någon form av schizofreni där efter Liverpool-segen. Men alltså, jag tror på riktigt att det blir svårt. Det som talar för United, det är väl egentligen de här nästkommande matcherna där vi har Burnley, Sheffield United och sen är det väl något till skitlag innan vi har Arsenal, Brighton i de två sista gångerna.
Ja, vi har ju Burnley, Sheffield United, Crystal Palace borta och sen avslutar vi svintufft med Arsenal hemma, Newcastle hemma och Brighton borta inom loppet av 7 dagar.
Så är det. Ja, men det är tre vinster som behövs i de här tre nästkommande då för att vi ens ska ha chans på de här Europaplatserna. För jag har varit inne lite på det hela säsongen egentligen. Newcastle har gjort en ganska svag säsong. Eller de har gjort en svag säsong. Likaså Chelsea. Men samtidigt så vet man att det finns ändå en kvalitet i de här trupperna. Och det har vi väl börjat se tendenser av nu det senaste. Och sen ligger även West Ham där och lurpassar. Jag tror fan det blir tufft.
Ja, det verkar ju då som om man ska hänga med i det här dominospelet att om en femte plats ger Champions League, givet då att engelska lagen fortsätter programenligt och går bra i Europa. Det är ju inte helt säkert heller. Tyska ligan, Tyskland är väl den som utmanar då eftersom Italien är klara för den här extra platsen, CL-platsen. Det innebär att man puttar ju liksom ner, så en åttonde plats ger då potentiellt Conference League-spel. Vad säger du liksom? Skulle du vilja komma 8 eller 9?
Fy fan. Ja, det hade ju varit jävligt osexigt med Conference League-spel där september, oktober. Det är väl inga matcher man drömmer om att få se framför tvn eller på plats eller vara spelare i heller för den delen. Men samtidigt så här, jag har väl alltid sagt att jag föredrar inget Europaspel framför typ Europa League. Och det står jag väl fast vid. Samtidigt kan de här Europamatcherna ge så jävla välbehövligt självförtroende för ett lag som kanske är lite nere i en svacka. Så vi såg det under Mourinho i Europa League där liksom, ja men ligaspelet funkar inte. Men i Europa League så hittade vi rätt på något jävla vänster och tog hem skiten. Och det gav en titel och det gav Champions League-spel. Så det är klart att Europaspel kan betyda mer än vad man tänker att det ska göra på förhand. Med det sagt så krävs det en åttonde plats, då får vi fan börja leverera nu. För jag tror det blir hård kamp in i sista omgången om den här åttonde platsen i så fall.
Ja, det ser väl så ut. Nu har inte jag spelschemat framför mig här, men både Newcastle och Chelsea har väl inget jätteenkelt spelschema heller. Så att känslan är att form ser inte bra ut för United, men spelschemamässigt så borde vi ha en Europaplats i vår hand, om vi nu vill ha det. Så med de förutsättningarna så spetsar vi till lite och avrundar med en rak ja eller nej på, blir det Europaspel nästa säsong, Mackan? Ja eller nej?
Jag säger ja. Nu ska jag sluta vända mig i den jävla frågan. Nu står jag fast för det. Ja.
Och jag säger också ja, även om det, som vi redan har konstaterat, innebär typ Conference League. Usch. Reaktionerna på Ten Hags kritik mot Garnacho är överdrivna, och lite kontext till det då. Så var det ju på presskonferensen efter matchen som Ten Hag fick frågan. Han blev inledd på ett resonemang kring Uniteds insats där han konstaterade att det såg illa ut på högersidan. Och sen blev det någon slags dialog som ledde fram till den här frågeställningen om det var Garnachos usla insats som var problemet i den defensiva insatsen. Och bytet sa väl det mesta. Ten Hag yrade lite grann om att han inte hade tränat så där jättehårt i veckan, typ bara en träning. Och detta tog en liten spin-off då, framförallt i och med att han avslutade på presskonferensen med att citat storma ut på frågan om Uniteds riskerade att hamna på en sjunde plats, klubbens sämsta placering någonsin i Premier League, om det var något problem. Så att det överskuggades väl lite grann, men den här storyn fortsätter ju då med att Garnacho gick in och likade en speciell figur på X, nämligen Mark Goldbridge, tror jag det var, eller om det var via hans andra konto United Stand, där han helt enkelt ifrågasatte Ten Hags uthängning, citat, av Garnacho. Det var en lång kontext, Mackan, men vad säger du om efterspelet här och reaktionerna med att Ten Hag, citat, hängde ut Garnacho? Vad tycker du om det?
Ja, först och främst, sett till det Ten Hag sa på presskonferensen kring högerkanten, här stöttar jag honom till 100%, för här är han ju spot on. Och det talar väl också den andra halvleken för. Då är vi ju inte alls lika blottade på högerkanten. Och Bournemouth lyckas inte exploatera den offensivt på samma sätt som de gjorde under de första 45. Så det här förstår jag liksom inte kritiken mot Ten Hag. Han gör ett byte som gör oss till ett bättre lag. Sen om det bara beror på Garnacho eller ej, alltså det är väl ingenting han nämner så rakt ut, utan där får väl bytet tala för sig själv. Och sen tycker jag att det är många som slänger sig med så här stora ord efter att Ten Hag hängde ut Garnacho, och det gjorde han ju liksom inte. Så jag förstår inte riktigt hur det tolkas på det sättet. Sen det man kan ifrågasätta med Ten Hags agerande där, det är att om det nu stämmer att Garnacho endast gjort en träning den här veckan, varför då ge honom starten på lördagen när han uppenbarligen inte är i form för det? Så det är väl det enda jag ställer mig emot då. Annars är jag på den här sidan. Vad gäller Garnacho och liken på Mark Gold, Mark Goldkants jävla Twitter-sida. Det, alltså jag tycker som där, dagens professionella spelare är så jävla omogna och oprofessionella i vissa ageranden. Och jag är så trött på det. Det har liksom hänt, jag vet inte hur många den här säsongen, om att spelare ute och gillar eller delar eller kommenterar eller vad de nu håller på med. Alltså håll det internt. Är du besviken så ta det med tränaren eller vad fan som helst liksom. Det är så dåligt och det är så tröttsamt, och det har väl gjort att narrativet kring det här har blivit mycket större än vad det egentligen var. Att folk liksom det blir en snöbollseffekt på det. Och jag är så trött på den här typen av agerande från professionella spelare. Fan, håll det internt, och är ni besvikna så det är klart man får vara besviken, men man behöver inte berätta det för hela världen.
Ja, men det här är ju intressant. Det finns ju flera lager här och vi skulle kunna stretcha det här ganska långt. Men jag tycker det du säger det här om spelarnas liksom, vad ska man säga, hets att kasta sig in och försvara sitt varumärke, tolkar jag det som att det finns en rädsla av att framställa sig dålig dagar, att det är precis som att man sitter hemma med några jävla mentometermätare och kontrollerar sitt eget värde i förhållande till klubbens insatser. Jag vet inte, det känns så, det blir så jävla plastigt. Och sen samtidigt så förstår jag ju Garnacho, som är ju liksom en ambitiös spelare som säkerligen har höga tankar om sig själv och har ju också gått förbannat bra och varit en av de bärande spelarna offensivt. Det är klart att han vill väl liksom slå sig in i landslaget. Det finns en massa såna här aspekter i det, men möjligt att jag låter som en jävla boomer, men jag har lite svårt för det du är inne på, att man ska liksom direkt ut till sociala medier och inte förstå konsekvenserna av de här snöbollseffekterna eller lavinerna som det faktiskt blir när en sån pytteliten grej som ett par likes på plattformen X liksom spär på något slags kaos. Så ja, för mig blir det här, jag backar Ten Hag 100% i den här situationen. Och som du säger, så det är inte första gången det händer här att spelare går ut och typ, vad vet jag, försvarar sig själva mot kritik, för det är det handlar om.
Mm. Och sen så här också, det är klart att en spelare kommer ju aldrig hålla med en tränare som byter ut den efter 45 minuter. Så pass dålig självinsikt har alla fotbollsspelare oavsett vilken nivå vi pratar om. Så det är inte det jag begär, att man ska ha förståelse och sitta och vara glad på bänken när man har varit utbytt efter 45 minuter. Men den här tendensen som egentligen började här nu i höstas med Jadon Sancho och hans utspel efter att Ten Hag, alltså hela den grejen, alltså jag förstår inte riktigt hur de tänker det, för det gör ju allt annat än gynna dem på alla sätt och vis. De ser dåliga ut i supportrarnas ögon, de ser dåliga ut i tränarens ögon, det ser dåligt ut bland lagkamrater. Jag förstår liksom inte själva grejen, och detta händer väl inte bara i United, utan det är väl den här generationen av spelare som sysslar med sånt här. Och jag är emot sånt agerande som liksom inte gynnar någon. Det är bara väldigt märkligt agerande från start till mål egentligen.
Mm, och framförallt så missgynnar det ju Manchester United, och denna kaossäsong behöver ju inte fler såna här typ av små konflikter som ligger och puttrar och lyfts upp på sociala medier och av media. Skapa liksom ännu mer, spär på det här narrativet att allting är kaos i United, och många bäckar små, så är det inte konstigt att kanske att det är lite därför det ser ut som det gör på planen. Men det är väl, vad vet jag, det är min take på det. Ska vi sy ihop det här påståendet också, eller har något mer att lägga till?
Nej, det har jag väl inte.
Då får du frågan, är reaktionerna på Ten Hags citatkritik mot Garnacho överdrivna, ja eller nej?
Ja.
Och jag säger också ja. Vad väldigt vad vi är överens idag. Då har vi kommit fram till den stekheta programpunkten, veckans Town Hall. I sedvanlig ordning återbesöker vi först förra veckans påstående, ska jag säga. Och det löd enligt följande: Kamvalas inträde gör ett mittbacksnyförvärv till lägre prioritet inför nästa säsong. Och Och här kan vi ju slå fast att det är en ganska klar övervikt för nej-sidan. Det vill säga 73% tycker att vi visst behöver värva mittbackar versus då 27% som fick lite hybris för vår unge fransmans grymma insats mot Liverpool. Och vad är först och främst din kommentar på utfallet här, Marka?
Nej, men jag är inte särskilt överraskad över att det blev så stor fördel nej, och jag håller väl med om det, ska väl sägas.
Ja, samma, jag tror vi var rätt överens om det. Jag tror det var Gustav kanske möjligen som drev tesen att Kamvala nu hade löst mittbacksproblematiken. Han glömde då bort att vi hade typ 4 oklara mittbackar i övrigt i truppen som inte vet om de kommer till spel imorgon eller någonsin igen. Vad säger lyssnarna? Vad plockar du upp därifrån?
Mm. Ja, men jag kan lyfta 2 stycken. Det är väl inte helt emot varandra här, utan båda lutar väl åt samma, men jag tycker ändå det är intressant att lyfta upp båda. Vi börjar med Jocke och så vidare, som är hans vackra namn på Twitter.
Otroligt.
Han skriver: lägre prioritet, ja, men uppstår det en möjlighet att värva någon vi faktiskt vill ha, så ska vi givetvis värva. Kamboalas inträde gör bara att vi inte behöver panikvärva någon / några som vi är osäkra på. Vilket jag tycker är en väldigt vettig take på detta. För panikvärva är ju Manchester United väldigt kända för det här, om vi blickar tillbaka de senaste 10 åren. Så det är bra att lyfta det också.
Ja.
Och sen har vi Johan Lind här som skriver: nej, utropstecken. Mittback är tillsammans med central mittfältare fortsatt högsta prioritet inför nästa säsong, med tanke på hur skadebenägna våra toppbackar är. Kamboala får i första hand ses som en truppspelare tills vidare.
Ja, hur knyter vi ihop den säkert? Jag tycker den sistnämnda, Johan Linds take, är ganska snarlik min. Kamboala var, som jag tror jag sa förra avsnittet, fjärde, femte val, spela sina 15-20 matcher. Det är kanon om vi kan få fram en sån talang.
Verkligen, verkligen.
Ja, då lägger vi det bakom oss och kikar då på vad vi har denna veckan. Och då lyder veckans town hall så här: United har den mest toxiska supporterskaran på sociala medier av samtliga lag. Ja, det här undrar ni vad i helvete vi håller på att prata om nu. Och då ska jag ge lite grann kontext först. Jo, det var ju så att det finns ett fankonto som heter United Tribune som lade ut en tråd här om mannen bakom jättekontot United Stand, omnämnd tidigare avsnittet, Mark Goldbridge. Vi ska då kort bara referera till antalet följare. United Stand har alltså 2,3 miljoner följare och Goldbridges egna konto har 823 000. Så vi pratar alltså om United Influencers värda namnet här i den kontexten som är ganska stor runt just Manchester United. Det vet ni alla att det är det lag som har mest följare av alla lag. Och tesen i alla fall som drevs då från det här Tribune-kontot var att Goldbridge sprider toxisk supportermentalitet och bidrar till att klimatet runt klubbens supportrar och egentligen alla intressenter är väldigt polariserat. Och det är det här vi ska diskutera. Dels 2 frågor till dig då. Hur ser du på dels den här tråden som läggs ut? Håller du med om att vi är väldigt polariserade och att det finns en så kallad toxisk supportermentalitet? Och då jämfört med andra lag. Så det är en lite komplex frågeställning du får här, Mackan. Varsågod.
Alltså, först och främst, om vi bara kollar på helheten. Fotbollssupportrar är väl inte kända som de smartaste människorna i världen. Det är liksom inte IQ-reserven som florerar på Twitter efter matcher.
Räknas vi in i detta, eller?
alla egentligen. Men främst, så när jag säger det här, så tänker jag på de här trötta jävla fankontorna som United Stand eller Arsenal Fan TV eller vad fan de kallar sig. Och, alltså, det är ju contentmässigt så är de ju genier liksom. Det får man ge dem, för om vi håller oss till Mark Goldbridge här då, som liksom är men han är mannen bakom Uniteds största fankonto på sociala medier. Och gör det han är bra på väldigt bra. Han sticker ut och får plats i en medievärld som inte är asvår att ta plats i, med alla de här plattformarna som florerar. Sen tycker jag ju att hans, alltså han kan ju inte vara en Manchester United-supporter. Han kan inte brinna för att den här klubben ska gå bra och ska frodas och må bra. För när det går som sämst, det är då det går som bäst för honom. Och jag är sån, här blir jag liksom lite konspiratorisk av mig, att han vill nästan att det ska gå lite halvknackigt för United, för då får han lite mer views och då får han lite tid på sig för att slänga ut helt vilda spaningar som han är känd för. Det var väl någon vecka sedan han sa nu att engelska landslagsspelare konspirerar för att få bort den här, gå in med Southgate, när United hade två spelare med i den engelska landslagsgruppen. Genialisk är han, Mark Goldbridge. Sen tycker jag, alltså, själva fenomenet i sig, det som får mest spridning, det är ju de här toxiska takesen på, ja, men antingen är det Ten Hag out, eller så är man Ten Hag in, eller så älskar man Bruno, eller så hatar man Bruno. Det finns liksom ingen gråzon i någonting. Och det är väl det som gör att det blir så polariserat. Antingen håller man med Goldbridge eller någon annan tjomme på sociala medier, eller så gör man inte det. Och då bildas det två läger där United-supportare egentligen i grund och botten vill samma sak och tycker samma kring mycket. Men i de här extremfallen så är man antingen Ten Hag out eller Ten Hag in. Och det är så jävla problematiskt, för det ger oss ingenting som supportrar, det ger oss ingenting som följare av Manchester United. Så jag hatar den här skiten. Sen till frågan om United supportrar är mest toxiska på sociala medier, jag vet inte, men jag får ju känslan av att det är så, med tanke på att jag får upp dem bra mycket oftare i flödet än vad jag får upp andra supportrar. Sen kanske andra supportrar tycker samma om sina såna här fankonton som får stor spridning, men jag gillar inte alls, alltså.
Ja, det finns ju, ja, intressant, du lyfter flera aspekter på det här. Man får liksom sortera lite i skallen innan man tar sig an det här. Jag har tänkt jättemycket på det här, jag har berört det lite grann, men jag tycker den här tråden var intressant. Den lyfter ju fram då, som jag tolkar den, för jag delar den på X på mitt konto, och då fick jag in lite kommentarer, folk som tolkar det på lite annat sätt, och det är det fina att man kan tolka det här på olika sätt. Jag syftar inte till att recensera just Mark Goldbridge åsikter eller hans eventuella bias, i och med att han ändå har kontakter in i klubben till spelare. Givet hans stora position så är det ju inget konstigt att han någonstans är en liksom en betydande spelare i den här supporterkulturen som finns runt United. Och då tycker jag tesen som drevs var ju att han då, givet hans position, så borde hans agerande komma med lite ansvar. Och däremot håller jag ju med om att han tar ju inget ansvar, för att han ser sig inte själv, han ser sig själv som ett fan, som han själv uttrycker det, och det är ju inte, han är en medieplattform som kan påverka stora följarskaror, som du säger, som kan påverka algoritmer, som kan påverka narrativ, och det är det här blir jag väldigt subjektiv, liksom, att jag tycker ju att det är inte konstigt att United har så pass stort intresse runt sig. Jag har varit pågnällt lite grann på pandits, både svenska och engelska, som letar liksom det mörka, som utnyttjar de här 10 årens eller 11 årens kräftgång till att liksom hela tiden vara intressant med sina takes. Att, liksom, vissa har ju byggt hela sina karriärer på att bara konstatera att United är liksom usla. Ja, det är inte jättestarkt då, som du säger, det är inte jättesvårt att hitta content när det går dåligt för United, men det jag skulle vilja belysa för att liksom zooma in på vad jag brinner för i det här påståendet är just den här kulturen som byggs upp, och jag har varit på den lite, och liksom jag har varit på dig lite också, jag ska inte tillskriva dig åsikter, men Jag vet att du vill bara United väl i grund och botten, men jag undrar om alla som följer United verkligen vill United väl, utan det känns snarare som att man har det som en jävla Manchester United som en slags voodoo-docka över sina tillkortakommande i livet, att man känner att man får ur sig mycket frustration. Typ, det blir nästan som att människor, vad heter det, kalibrerar eller får ut sin psykiska ohälsa nästan på. Jag får det nästan dit, och då blir det verkligen toxiskt, för jag känner så här spontant att jag mår dåligt när jag konsumerar det här. Jag blir arg när folk angriper klubben som jag älskar, och då känner jag så här, vems fel är det? Nej, men allas och ingens blir väl svaret. Det är inte Mark Goldbridge enskilda fel att det är så här, utan det är att vi är så många som är engagerade, och att det ger så mycket klick och att det ger så mycket likes. Och det ser vi ju på X till exempel, att där får du ju alltid mest utrymme om du har en negativ klang, om du har en negativ take, än om du skriver åh vad kul, Bruno gjorde mål, wow vad härligt, 3 likes, jag hatar Casemiro, det är en jävla hora, som en del häver ur sig, 40 likes, ni förstår vad jag menar. Och det, då känner jag så här, fan, är det ens kul längre att följa Manchester United? Och hur ska vi komma ur det här? Jag kan sitta och prata om det här i 10 minuter. Ni kanske har somnat några av er. Men jag känner bara så här. Alla vi som finns på sociala medier, som håller på Manchester United, vi har alla ett ansvar att tänka till en extra gång. Kanske inte bränna allt krut varje gång och bara trycka ner skiten ner i källan. Man har faktiskt ett ansvar var och en. Inte bara Mark Goldbridge. Det är väl min take.
Nej, och jag tycker du är rätt på det på det mesta här. Sen så här, det är klart att det är igenkänningsfaktor för mig på vissa av de här grejerna som kanske flyger ut från de stora kontorna kring exempelvis Casemiro eller kring exempelvis Ten Hag eller vad fan det nu kan vara liksom. Men det är samma sak här som när det gäller egentligen pandits i TV eller journalister som skriver krönikor eller vad fan det nu kan vara liksom, att om vi tar ett exempel då som kanske är Ten Hag då. Ska vi vara Ten Hag out eller ska vi vara Ten Hag in? Jag har väldigt svårt för supportrar som bara skriker efter Ten Hag out. Och så liksom baserar de det inte på någonting, utan det är bara Ten Hag out och nu är det så. Och nu har han nått min gräns och nu är jag så här. Och sen har man liksom ingen, man bygger inte det på någonting, utan man bara står där och så kommer det inte med någon alternativ lösning. Eller vem vill du se istället? Eller varför är du Ten Hag out? Utan det är bara så det är. Och så är det kring så jävla mycket. Jag begär inte att Hannes 22 från Eskilstuna ska skriva en jävla tes om varför det ska vara Ten Hag in eller Ten Hag out, utan jag menar bara att om du har en åsikt så får du väl ha en grund, varför har du den åsikten, vad kan bli bättre? Du kan inte, alltså, det är så många som bara slänger ur sig saker utan att tänka på vad de egentligen säger eller tycker, och jag är rätt trött på det.
Jag håller med dig fullständigt där. Jag vill bara kommentera att du blir lite kolonial från Elfenbenstornet här, som Gustav, och pekar ut Eskilstuna här. Hannes från Eskilstuna eller någon annan, hör gärna av er om ni har åsikter om, för Gustav svingade mot Västervik och fick på pälsen sen av någon trogen Västervik-lyssnare. Det var lite kul. Nej, men jag håller med dig, och det är svårt där, för att Vi kan ju ta på oss en hög hatt att vi har våra takes och vi sitter här i en United-podd och minsann har koll på läget. Det är klart att vi också ibland har ounderbyggda hot takes. Det måste vi få ha, men jag håller helt med dig, och det är det som har varit min kritik på dag ett mot de här Ten Hag out människorna som bara vräker ur sig det för att de 6 största kontorna eller vilka det nu är de följer som säger samma sak. Eller för den sakens skull bara säger De Serbi löser allt. Ja, men då börjar det bli ett namn i alla fall. Då kan man börja diskutera. Sen har ju du varit väldigt tydlig med hur mycket, du har underbyggt hur mycket som helst varför du tycker att Ten Hag inte ska fortsätta. Vi har ju suttit här och malt i liksom 10-15 avsnitt om exakt samma saker, och det är ju våran roll att vi debatterar olika ståndpunkter som sen våra lyssnare kan liksom debattera. Så vi spinner i alla fall vidare på att man ska ha en diskussion kring det med där man underbygger sina argument. Men någonstans tycker jag att man får gärna tycka att Ten Hag out, men man behöver faktiskt inte hata andra som försvarar Ten Hag då.
Nej, och det, alltså det här gäller ju, nu kanske jag zonar fast lite på United stand, för att det är de som florerar mest i mitt flöde. Och det är ju inte bara Mark Oldbridge, som har ju vissa karaktärer som är sina sources, som de gärna påtalar, skickar ut blaj vecka efter vecka efter vecka. Och till exempel det här med att Goldbridge nu är en av få sådana här United-influencers som faktiskt förespråkar Ten Hag in. Men det är då folk liksom glömmer att han från dag ett i stort sett var Ole out, och fan vad dålig Ole är, och en av de sämsta tränarna vi har haft. Och det blir liksom, han liksom förmedlar det han känner för stunden, och så glömmer han sitt ansvar och så blir det polariserat. Och det var samma sak med ägarskapet, och var det Qatar in för hela vägen, och sen blir det inte riktigt som han ville, då ska man klanka ner på hur Ineos sköter verksamheten liksom. Han söker efter problem som han kan spinna vidare på och göra att supporterskaran blir mer polariserad. Så att han har en publik som är så stor, det förbluffar mig varje dag.
Ja, och det är ju också, det kan man ju liksom, det skulle vi haft med Adam också i diskussionen kring liksom, vad är hans roll, och är han journalist eller är han fan? Alltså han säger själv att han är fan, men han blir ju någonstans en får en journalistisk roll och förväntas då. Men det är också sådär, han är ju biased på olika sätt, och det blir ju lite konstigt, man ska granska sitt eget lag. Du hör ju själv liksom, och det här får ju var och en sortera in själva. Jag följer det kontot mest för att rätt vad det är så dyker upp någon uppgift om någon skadad spelare snabbare. Det är väl liksom det enda, alltså jag följer inte dem för att det finns ett journalistiskt djup i deras spaningar när han sitter och skriker på sina watchalongs eller vad det är. Det skiter jag ju fullständigt i. Men samtidigt så, jag vet inte vad jag vill komma med detta, men samtidigt det vi kan vara överens om är att det finns ett visst ansvar hos den typen av plattformar när det gäller att sätta scenen för hur man diskuterar kring Manchester United. Det är min övertygelse i alla fall.
Mm. Ja, jag håller med.
Ja, med det sagt så ska vi runda av här då. Och nu har vi ju inte då vävt in andra klubbar i det här, för det var väl lite så påståendet försökte belysa, det vill säga att har United den mest toxiska supporterskaran på sociala medier av samtliga lag? Det har vi inte värderat. Vi konstaterar bara, eller vad säger du, att vi har en toxisk supporterskara?
Ja, exakt.
På söndag 16.30 väntar semifinal i FA-cupen mot Coventry på självaste Wembley. Hur känner du inför detta spektakel, Mackan?
Jag tycker det ska bli kul med liksom ett break i de här Premier League-matcherna som det känns som vi vet exakt vad som kommer hända varje match. Nu är det resa till Wembley, finalplats på spel mot ett championship-lag som jag helt ärligt har sett typ 75 minuter av i min livstid. Så nej, fan, uppfriskande och kul ändå.
Ja, without further ado så tänker jag lämna över till mig själv nu för en motståndarkoll på nyss nämnda Coventry City. Vad tror du om det, Macca?
Du, det låter grymt. Jag ser fram emot det här.
Ja, tack för det. Ja, nej men Coventry City då. Vi tar lite historik här tycker jag. Den här klubben grundas ju då 1883 och är alltså en av Englands äldsta klubbar. Ska vi konstatera, det finns lite fun facts här att ta med sig. Klubben bildades av arbetare på en cykelfabrik som då fick namnet Singers FC. Och det känns ju väldigt märkligt att det är Singers FC och cykelfabrik. Det måste vara en syfabrik. Ja, lite udda faktiskt. Men hur som helst så 1898 då så blev klubben professionell och bytte namn till dess nuvarande, nämligen Coventry City FC. Vad ska vi säga mer då utan att fastna i de här sedvanliga frostiga 1800-talsnätterna vi brukar, eller kvällarna vi brukar hänvisa till, så kan vi konstatera att klubbens största merit är ju FA-cup-triumfen 1987 när de ledda av tränaren John Sillett tog klubbens chocköverraskande seger över Tottenham Hotspur med 3-2 efter förlängning. Det är ändå inte så jävla länge sedan.
Nej, känns väldigt Tottenham när man förlorar en FA-cup-final mot Coventry.
Jaha, det är otroligt on-brand Tottenham. Harry Kane var med då som bollkalle.
Ja, exakt.
Minus 3 år. Nej, men säsongen 88-89 fortsatte väl framgångarna, om man ska kalla det så, när man prickade in en sjunde plats i ligan före lag som till exempel Manchester United och Tottenham. Och det här var ju, som ni alla vet, pre-Premier League. Sen började det gå lite sämre, kan man väl konstatera. Klubben spelade förvisso i Premier League från premiärsäsongen ända fram till 2001 när man åkte ur högsta serien för första gången på 34 år. Så det var ju en riktig smäll för dem, för sen dess har man ju faktiskt harvat på både i League One och en vända ner i League Two här i slutet på 10-talet. Men sedan säsongen 2021 så spelar man åter i The Championship. Och just nu i nyss nämnda serie så placerar man sig på en 8:e plats med 8 pinnar upp till kvalplats med en match mindre spelad. Så klubben är väl sakta men säkert åtminstone då tillbaka på en någorlunda hög nivå, kan man väl konstatera. Laget leds och tränas av Mark Robbins. Jag har inte jättebra koll på honom. Han har tränat klubben sedan 2017 och därmed tagit dem upp flera divisioner, är väl känslan om jag har läst rätt. Det är ju inget särskilt namnkunnigt lag vi har att göra med här, men två spelare sticker ändå ut. Och jag kommer nämna en och sen är du en som du vill nämna som jag strax kommer till. Men vi har ju den jättelika centertanken Ellis Sims, som ni säkert känner igen från Everton, som hade lite svårt med Premier League-tempot, men det har han inte haft i Championship, för han har skifflat in 18 mål alla tävlingar i för sig då, och får ändå anses som det största hotet tillsammans med din favoritmackan, amerikanen Haji Wright. Otroligt namn då. Har ju dundrat in 17 mål och 6 assist. Vad vill vi lägga till på honom?
Ja, alltså här har jag ju, det här är ju en svag spaning egentligen. Jag har liksom sett honom 65 minuter någonsin. Men jag såg deras match mot Wolverhampton här när de slog ut dem i FA-cupen. Men fan, jag gillar honom som spelare. Direkt spelstil, utgår oftast från vänster. Vass högerfot får man lägga till. Väldigt fint mål, avgörande mot Wolverhampton. Nej, jag tror att man får passa sig för Wright och Sims. Känns som två spelare som man faktiskt kan se i Premier League nästa säsong, även om Coventry inte går upp.
Ja, varning är utfärdad. Tyvärr ska vi säga att ditt track record här är ju ganska starkt då det gäller varna för spelare i motståndarlaget. Så hoppas du har fel den här veckan då. Ska vi knyta upp säcken och se på helheten, så har United plus statistik på Coventry, kan vi konstatera. 83 möten, 43 segrar, 17 kryss. Och det är ju väldigt mycket tillbaka i historien här vi har att göra med. Men Mackan, innan vi ska ge oss på att tippa, vi har ju sett samma trötta Manchester United sista veckorna här. Vad är det för status som du plockar upp? Vad är det för lag vi kommer med här till söndagens tillställning?
Alltså, jag hoppas verkligen få se Mason Mount från start på söndag. Det är det jag hoppas på mest inför. Jag tycker att han med sina korta stunder som han visat sen skadan, sen återkomsten, så tycker jag han förtjänar en startplats här. Och samtidigt så är jag spänd på att se hur han hade kunnat fungera på det där mittfältet tillsammans med Mainoo Bruno. För som det är nu så kan det inte bli sämre. Och det är väl det jag hoppas på. Annars tror jag inte det blir några stora förändringar, för vi har inte så mycket att välja på helt enkelt. Framförallt defensivt. Det lär väl bli samma elva som senast defensivt. Och offensivt, jag har svårt att se Garnacho på bänken, och jag har svårt att se Rashford på bänken, och jag har svårt att se Höjlund på bänken. Så den ändringen vi får se på söndag hoppas jag är Mason Mount in istället för Casemiro.
Det återstår att se vilken matchplan Gud förbjuder. Så vi inte riktigt, kan vi inte förvänta oss exakt vad det kommer att bli. Men vi vet ju inte riktigt status på Anthony. Även om han verkar vara klar för spel så var han väl tydligen skadad sist. Det missade jag faktiskt. Först i matchstart upptäckte jag det att han inte var med i truppen. Som du säger, Rashford, Garnacho känns ju rätt givna. Jag funderar lite på så här, en sån spelare som typ Christian Eriksen, är han så fruktansvärt jävla dålig? Han är inte ens nära ett inhopp liksom. Det är någonting jag har funderat på de sista matcherna när det har sett så katastrofalt ut, så han har ändå en viss dimension även om han inte är snabbast i världen längre, så jag har varit lite överraskad att han inte fått en enda minut.
Gjorde det väl också ganska bra när han kom in mot Liverpool i FA-cupen, ska tilläggas. Tycker att han gav oss den kontrollen som den matchbilden behövde. Så ja, jag håller med lite. Sen förstår jag väl det lite med tanke på att de insatser han har gjort i stort den här säsongen har väl varit långt ifrån bra. Men nej, jag håller med. Han har en dimension som vi saknar.
Jag skulle inte bli förvånad om den här matchen mot förmodan blir lång och kanske går till förlängning att... Eller hur fan, det är en enskild match, nu höll jag på att säga fel. Men det är förlängning och straffar som gäller. Att Christian Eriksen hoppar in på plan i minut 80 om det skulle stå väga, det tycker jag är konstigt om inte det sker.
Mm.
Ja, med det sagt, ska vi oss på att tippa då? Och det är väl egentligen, går United vidare, ja eller nej? Eller så kan vi välja att sätta ett resultat. Du väljer själv här.
Fast känns som jag har varit jävligt svag på resultattips hela den här säsongen. Jag tror inte jag har satt ett enda resultat rätt. Så då skiter jag och tippar resultat och så säger jag att United går vidare och spelar FA Cup-final mot City i slutet av maj.
Ja, nej, men jag har väl inte jättemånga rätt tips. Jag har ett tips som jag är stolt över fortfarande, att McTominay hoppar in och avgör med 2 mål på 3 minuter. Det känns som att man kan tända en cigg och lämna tippningen för gott när man får den spåkulan rätt för en gångs skull.
Tänk om du hade lagt pengar på det. Du hade varit ekonomiskt oberoende idag, Mikael.
Ja, vilket odds det hade varit.
Ja, wow.
Ja, men jag säger också att United gör det de ska och vinner den här matchen. För alltså, det finns ju inte att gå in i den här matchen med fel inställning i alla fall. Så att bara på ren jävla inställning och ren kompetens så ska vi mala ner ett sånt här lag. Så jag säger vi vinner med 2-0. Innan vi klappar igen den här korvmojen så tar vi en sedvanlig titt i frågelådan. Vi ska ju säga det medan vi letar att ni är ju förbannat duktiga på, trots Uniteds kräftgång, att gång på gång på gång bara pumpa in härliga frågor, kommentarer, ja, ibland helt sinnessjuka takes också. Så det är vi väldigt tacksamma för, det måste vi faktiskt säga. Men jag har givetvis en till dig här, Mackan, som du säkert gillar att prata om. Och det kommer från Martin Bemark som skriver så här. Länge sedan fick en uppdatering angående Mackans magsår. Jag börjar bli orolig.
Ja, fan, det var länge sedan vi snackade om det. Var det Gustav som tog upp det för första gången? Att jag alltid sa, nej, det känns inte bra det här. Det känns inte bra i magen, fick Gustav till det då. Men det magsåret är väl bestående då, om man får se till den här säsongen. Försvinner först när vi ser ett fungerande spel som kan leda till stora titlar. Då är magsåret putsväck, men för nu är det bestående.
Du är fortfarande sponsrad av Novalucol Novum.
Vilket drömsamarbete det har varit. Ring oss.
Ja, det är magiskt det. Ja, vi fyller på här för att lätta lite grann på halsbrännan. Gustav Tapper skriver så här. Fotbollen är ointressant. Jag vill känna på pulsen på Mackans golfsug istället. Det är betydligt mer roligare än haveriet till fotbollslag. Trevlig kväll, avslutar de också med. Ja, hur går egentligen golfsatsningen? Hur ser upplägget ut här?
Du, golfsatsningen har ju lagts lite på paus här i och med att en liten kille anlänt här i mars. Men än så länge... Eller sats på paus har du fan inte gjort. Det har bara blivit ett litet kort men ja, välbehövligt break om du frågar min sambo då. Så kommer det inte bli så många golfrunder i år som det har blivit de tidigare åren. Men Golf 20 däremot, fy fan, det är typ större än någonsin alltså. Och det blev inte mindre av The Masters som var i helgen här som gick. Då satt jag klistrad framför tvn hela helgen och följde Ludvig Åbergs fantastiska prestationer. Så golfsuget är, ja, det är väldigt stort. Och de runderna jag spelar i år, de kommer jag väl verkligen njuta av. Så det kommer vara en harmonisk mackan på golfbanan som liksom, istället för att bli arg på de dåliga slagen så kommer jag uppskatta de bra slagen. Lite tvärt emot som jag är som supporter.
Jag tänkte precis säga det innan du la till det. Ja, det är en omvänd psykologi där som du kanske ska prova att vända på ibland. Du får en till här på privata mackan-temat som jag tyckte var lite rolig faktiskt. Det kommer från Anton Jakobsson. Han brukar vara underfundig. Kommer mackan tvinga sitt barn att heja på United? Frågetecken.
Ja. Du, det får ju bli så. Alltså, det är klart att det är lite synd om honom nu. Han kom ju till världen i ett ganska, egentligen i ett perfekt läge, eftersom det var typ i samma minut som Ahmad stängde in 4-3 mot Liverpool. Så om inte, alltså det är ju ödet liksom. Det är klart att han ska bli United-supporter. Fick sina första United-kläder här i helgen som gick. Så han är fast. Och väljer han, som en av mina kompisar, att totalt gå emot sin far som är stort United-supporter och börja hålla på Liverpool, då får han helt enkelt hitta någon annanstans att bo.
Ja, det var hårda bud från Marcus Eriksson, men jag kan inte annat än hålla med. Det får du verkligen säkerställa att det blir en omedelbar deportering.
Så är det.
Det skulle gå så illa. Ja, vad säger du, Mackan? Ska vi ta och stänga igen fabriken för idag? Om inte du har något otroligt kvicktänkt att häva ur dig som ett medskick här inför FA-cupens semifinal på söndag.
Nej, håll ett öga på Hadji Wright. Jag vill inte ha rätt, men jag är rädd att Diogo Dalot kan få åka av på söndag. Alltså. Men trots det så pytsar Rashford in ett mål. Det är väl det jag ger. Han bryter sin korta men irriterande måltorka här med ett fint mål på Wembley. Och så spelar vi final den 25 maj. Det blir härligt.
Ja, då gjorde du Adam Fröberg stolt när du drog en lans för Rashford. Det tycker jag är ett utmärkt sätt att avsluta det här avsnittet. Som gjordes tillsammans med United-redaktionen på Svenska Fans och den officiella skandinaviska supporterklubben MUS. Om du vill resa till Manchester, bli då medlem i supporterklubben på mus.se. Då får du tillgång till deras 500 säsongskort på Old Trafford. Fortsätt gärna och följ oss på sociala medier. Där heter vi United-podden överallt. Vi hörs snart igen. Ta hand om det.